Det är onsdag den 20 mars och det här är Börslunch.
Och världens finansmarknader väntar just nu nervöst på beskedet från amerikanska Federal Reserve.
Ska Fed-chefen Jerome Powell sänka räntan eller lämna den oförändrad? Det och mycket annat när vi idag tar tempen på världens största ekonomi. Jag heter Magdalena Kowalczyk.
Och jag heter Jonas Malmborg. Ja, välkomna hit. Linn Hansson, förvaltare på Diedner och Järje. Och Christian Granqvist, förvaltare på Lancelot Asset Management. Oh,
tackar, tackar.
Kul att ha er här. Och hörni, samtidigt som vi sitter här så ser vi ju en minimal sänkning på Stockholmsbörsen. Och förhanden på Wall Street visar väldigt svaga rörelser både på S&P 500 och Nasdaq. Så det råder kanske ingen jättespänning. Vad kan vi förvänta oss för besked ikväll?
Nej, men alltså, beskedet om liksom ränteförändringar tror jag, precis som du säger, kommer att vara väldigt ospännande. Så att säga. Men Powell har ju en dramaturgi som ju är väldigt intressant. Så att säga. Men han, i novembermötet har han ju gjort ett av de mest, förmodligen, mest intressanta moves som någon har gjort utan att göra något. Och det kan ju lite grann jämföras med, om man går tillbaka till eurokrisen, där Draghi hade sitt do whatever it takes moment, om ni kommer ihåg det. Aha. Det vill säga att han gick ut och sa att euron är i fara, Europa håller på att gå sönder, folk ska lämna och så vidare. Men vi tänker minsann göra whatever it takes för att se till att det här håller ihop. Och det var bara en mening. Men det vände hela finansmarknaden. Räntor gick ner, spreadar gick ihop. Börsen gick upp och euron är liksom fortfarande liksom en fungerande system. Så på samma sätt var ju Powell ute i november då, när räntorna skenade. Alla pratade om att det skulle vara higher for longer. Det här kommer bli en recession. Det här kommer liksom bli jättestökigt. Då går han ut och säger, ja förresten, vi har funderat på att nästa steg är ju att vi ska sänka. Inte nu, men någon annan gång. Varpå så att säga räntorna kraschar, går ner och börsen exploderar och går upp. Vi hade en slags pågynnande vinstrecession där vi hade några kvartal med fallande vinster. Det vände. Optimismen bland företagsledare har stigit. Så att han har ju gjort en drag i, så att säga, bara genom att yttra de här orden. Att,
nej men... han har en lugnande effekt.
Precis. Ja.
Apropå lugnande, vad har du för puls just nu, Linn? Är det här räntebeskedet, är det någonting som är dramatiskt i ditt liv?
Nej, det är det definitivt inte. Och jag tror att det var väl dramatiskt för ett år sedan när man såg räntehöjningarna, när det blev en stor chock för marknaden. Och nu, alltså om de sänker 25 punkter eller när de gör det, alltså inte nu men under året och hur många sänkningar det än blir, så tror jag att den största liksom överraskningen har ju varit. Utan nu tittar man mer, om man tittar på marknaden, så handlar det mer liksom om finanspolitiska åtgärder och, som Christian var inne på, hur marknaden faktiskt är med vinstutsikter och så vidare. Mm. Det tycker jag är mer intressant.
Är det räntebanan mer än räntebeskedet som man spekulerar i eller som blir intressanta?
Ja, det är väl i och för sig så, även om jag inte tittar så mycket på det alls, utan jag tittar ju mer på bolagen, alltså vad som händer egentligen med bolagen, infrastrukturprogram och många sådana åtgärder snarare än om räntan kommer sänkas eller inte på de här nivåerna.
För några månader sedan då prisade marknaden in att Fed skulle toksänka räntan i år. Men ju mer styrka vi har sett i den amerikanska ekonomin, så desto lägre har de här förhoppningarna ju blivit. Nu verkar marknaden räkna med att Fed börjar sänka först till sommaren. Håller du med om det här, Christian?
Ja, och som sagt, han har ju inte sagt något annat än att att nästa rörelse blir en sänkning. Det är inte han som så att säga kom på att det skulle vara 6 räntesänkningar som marknaden som mest prisade in, utan han som sagt gjorde ju bara en drag i det, vill säga att förresten, bara så ni vet, så kommer det godis lite senare. Mm. Och sen så har ju så att säga marknaden reagerat väldigt starkt på det, och sen så har man successivt då tvingats justera de förväntningarna också utifrån att marknaden blivit starkare på grund av att räntorna har fallit, så att investeringarna har kunnat fortsätta öka. Husmarknaden visar tentativa signaler på att börja stiga igen och så vidare och så vidare. Och allt det här är ju en effekt av hans tal då i november.
Så marknaden räknar med 3 sänkningar på vardera 25 punkter i år. Om så inte blir fallet, om du får spekulera, Christian, blir det fler eller blir det färre räntesänkningar?
Som det ser ut just nu kan det bli färre. Men å andra sidan har han ju liksom lite grann låst in sig, så att jag tror att han måste ju leverera någonting under året. Men jag tror inte att det är det som är det viktiga. Utifrån ett aktieperspektiv är det ju mycket viktigare att vinsterna stiger, och det ser vi ju nu så att säga att de gör. Och det är ju det mest relevanta. Jag tror ju att börsen håller på med en process efter, för det har ju varit en slags räntechock de sista 2 åren och inflationschock och så vidare. Och det har blivit väldigt liksom styrt av ränteförväntningar och Fed. Jag tror att just nu är man liksom i någon slags detoxprocess där man håller på att försöka få ett eget liv. Och titta här nu, vi har ju faktiskt vinster, och det är faktiskt det som börsen ska värderas på, inte bara på räntan.
Lin, räntan, den amerikanska styrräntan, den är hög. Men bolagen har inte riktigt kylts ner. De är liksom ganska förvånansvärt starka. Håller du med om det för det första?
Ja, det gör jag. I alla fall alltså om vi kollar på amerikanska småbolag, så är det klart att det finns ju bolag som kanske har haft väldigt hög skuldsättning som ju har mått sämre när räntan har gått upp så här. Men absolut, om man tittar nu då, när man har fått den mesta av chocken då för räntehöjningar och så vidare, så är ändå konsumenten relativt stabil. Man har en stark arbetsmarknad. Och man har också som sagt stimulanspaket i form av till exempel infrastrukturprogram som är bra då. Förutom då ganska resilienta bolag där med vinstutsikterna som faktiskt verkar bli mer positiva framöver också.
Men Christian var inne här på begreppet higher for longer. Hur mår bolagen, och hur klarar de just det scenariot som utgår från higher for longer?
Ja, men att få gratis pengar och att det strösslas pengar överallt, den tiden är ju förbi. Så att den som hade trott på 6 eller 7 stycken räntesänkningar, de kommer ju bli besvikna av det här. Även om det inte är någon som tror det längre, kanske. Men bra bolag som har liksom bra balansräkning och kassaflöden och så vidare, de borde ändå kunna klara sig genom det här också. Det är väl ganska egentligen normala räntenivåer som vi ser nu.
Men är det också viktigt i synen på bolaget att
menar, det är också viktigt att påpeka att jag menar, många bolag har ju låst in sina finansiering på 10 år och så vidare, och bostadsmarknaden i USA är ju extrem på det sättet att det är jättemånga som har så där bundit sina räntor på extremt attraktiva nivåer, så att den kortsiktiga effekten av högre räntor slår kanske inte så mycket som man tror.
Förlåt. Så det är mer branschspecifikt hur den här arbetsmarknadssituationen slår?
Arbetsmarknadssituationen?
Nej, alltså att det är brinnande arbetsmarknad, det är
kapital finns i det,
ja,
och låga...
kapital finns i systemet.
Ja, och företagen mår ju bra liksom, och som sagt jag tror att det som har varit att man har varit försiktig, för man visste inte hur långt det här skulle gå, om det skulle bli en recession, och vinsterna började takta ner så att säga, men nu har det ju vänt upp.
Ja.
Så att det är ju...
Och då vill man ju så gärna bli lite mer specifik. Hur har det här påverkat era investeringsbeslut?
Börja med Lin.
Ja, alltså, som sagt, jag lägger inte så mycket fokus på makro generellt, utan vi tittar ju på att vi vill investera i välskötta bolag. Så att, för den typen av bolag som vi investerar i, så har väl det här såklart varit en bättre tid för att Det har varit enklare för de bolag som gör förvärv som inte då är skuldfinansierade förvärv. Mm. När de som har gjort det, PE-bolag och så vidare, har behövt kanske pausa lite, så har det blivit enklare då för den typen av bolag som vi investerar i att göra förvärv. Och man har då en underliggande stark marknad på de sektorer eller drivkrafter som vi tittar på. Vilket också har blivit nätt bättre under den senaste tiden. Och framförallt också om man kollar på senaste kvartalsrapporterna, så var det många som också verkade se ljusning på en del håll. Just i USA, då, den inhemska marknaden. Ja.
Christian, du nämnde fastighetsbranschen som har låst finansiering på långa tider. Är det några andra branscher som intresserar dig?
Vi har ju generellt sett haft en stor andel stora bolag och inom teknologi och andra sektorer. De har ju varit först ut i den här börsuppgången i USA. Jag menar, man pratar om Magnificent Seven och så vidare. Vi har ju gynnats rätt mycket av den utvecklingen i vår portfölj. Det vi tittar på nu är ju snarare att titta mer på småbolagen och se om det finns så att säga möjligheter inom det. Småbolagen nu handlas ju på en historiskt väldigt låg nivå jämfört med sin historik.
Jag tänker att vi ska kasta in en graf här. Det är tyvärr inte ett amerikanskt småbolagsindex, utan en börsgraf på hur den amerikanska, om vi kan få upp det, hur...
Annars så tror jag att det finns en graf också som man kan visa i mitt material.
Precis. Ja, men då gör vi så.
Där fick vi upp arbetslösheten.
Vi konstaterar glädje för börsen. Om vi skulle ta någon av Christians grafer som handlar om
småbolag.
Just resultatutvecklingen.
Ja. Eller just i det här fallet var det ju småbolagen vi diskuterade.
Så var det. Småbolag mer specifikt.
Den visar ju i alla fall den relativa värderingen av småbolag jämfört med stora bolag i historiskt.
Där har vi den.
Nej. Utan
där har vi småbolagen. Äntligen.
Så att man kan ju se här, det här är en väldigt lång graf, att småbolagen då, utifrån ett relativt perspektiv, är numera lika billiga som de var under Lehman-kraschen. Och det finns flera anledningar till det. Linn var ju inne på en del. Det ena är ju att de generellt sett är ju lite högre belånade än de stora bolagen. Det vill säga att de har drabbats av räntehöjningar, men också är de mer cykliska, traditionellt cykliska kanske än stora bolag. Men det gör ju att när det ser ut så här, så är det klart att här vill man ju rota lite grann och titta om man hittar några godbitar, och särskilt om man då, som vi, har varit med på uppgången i de större bolagen.
Men vilken utmärkt passning till Lind då, förvaltare. Du har ju en USA-fond. Är det några speciella sektorer som du ligger tyngre i för tillfället eller har gjort dig av med?
Nej, egentligen inte. Utan vi fokuserar ju på bolagen i sig. Men det som är viktigt för alla, det är att alla bolag ska ha en underliggande tillväxt på den marknad där de befinner sig. Och till exempel då, så ser vi att USA satsar väldigt mycket på infrastrukturprojekt, till exempel. Och där har vi ju en hel del investerat, och också reshoring, det vill säga att man tar tillbaka produktion till hemmamarknaden eller där man säljer. Mm. Vilket också då är positivt påverkan på en del av våra innehav. Och så har man ju längre strukturella drivkrafter.
Men varför får det en positiv påverkan?
För att du behöver ju bygga de här fabrikerna, till exempel. Och det är ju många då, till exempel automatiseringsbolag. Vi har även vissa tjänstebolag som blir positivt påverkade då av att man måste bygga de här och sätta upp de här fabrikerna.
Men det här är ju del av en större trend som vi kallar för deglobalisering. Så att globaliseringen, det vill säga att världshandeln i procent av global BNP, den peakade ju redan för 10 år sedan och är ju svagt på väg ner. Men den har ju förstärkts nu av ett antal olika saker. Det ena är ju de konflikter, militära konflikter vi såklart ser runt omkring i världen, men även den konflikten som har så att säga emanerat från Trumps ökning av handelstullar gentemot Kina. Och syftet med det här är ju, precis som Linn är inne i, är ju att ta hem en del av den förlorade produktionen. Produktion som en andel av så att amerikansk ekonomi har ju varit i fallande trend egentligen 50 år. Mm. Och helt plötsligt befinner man sig i en situation där man inte har kontroll på sin egen produktion, utan den görs i mångt och mycket då i Kina. Så att den vill man ju successivt det här, och särskilt inom vissa specifika komponenter då, allt ifrån halvledare, datacenter och så vidare. Vilket gör det här gynnar ju de lokala amerikanska bolagen på ett annat sätt. Så det är ju baksidan. Det här är ju negativt utifrån någon slags, vad ska vi säga, allmän liberal världsordning, såklart. Handel är ju bra, men utifrån ett rent amerikanskt, så att säga, perspektiv så är ju det här positivt. För det blir ju extremt stora investeringar i produktion i USA.
Ja, men villkoren på den amerikanska lönemarknaden kanske är sådana att de inte längre kan utkonkurreras heller. Så att det finns ju en vinst både i tryggheten, men också att man faktiskt kan göra det bra hemma.
Ja, men vinsten ligger nog i kontrollen, så att säga, snarare än den rena ekonomiska kalkylen. Kalkylen är den att vi vill inte vara beroende av Kina.
Men för att koppla ihop det till det vi pratade om tidigare, att man tar tillbaka sin produktion och gör den inhemsk igen, och reshoring. Leder inte det automatiskt då till högre kostnader och ett högre kostnadstryck, inflation och higher for longer? För det är dyrare att producera i USA än i Kina och Bangladesh, eller? Inte om man automatiserar visserligen, men...
Nej, och det är ju den typen av fabriker som man vill sätta upp också, såklart.
Mm. Jag tänker att det här scenariot talar för någon slags inflation som är här för att stanna i västvärlden.
Jo, men du bygger ju också bort, så att säga, flaskhalsar i systemet. Så att säga, inflationen var ju delvis en följd av att leveranskedjorna inom olika segment havererade just efter covid och så vidare. I det här fallet så ökar ju utbudet av komponenter, och det kan ju faktiskt allt annat lika liksom bidra till en fallande inflation. Men jag tror inte att vi har svaret på det här idag, vilken effekt det kommer få på inflationen, så att säga. Utan i steg ett så talar vi snarare om att allt annat lika så kommer, så att säga, delar av den amerikanska ekonomin gynnas väldigt mycket.
Christian, du talar varmt om amerikanska småbolag. Linn, du har fått ta med dig en aktie hit som
jag förvaltar ju bara småbolag, så jag talar ju egen sak nu då. Ja. Bara på det. Vi pratar om behovet av infrastrukturinvesteringar. För alla som har varit i USA, egentligen överallt i världen säkert, framförallt i USA, så är det ju väldigt underinvesterat när det kommer till egentligen all infrastruktur.
Just det, vägar, broar. Vi har en förteckning här som vi ska kasta in i bild som visar på investeringar i...
Det här är investeringar i vatteninfrastruktur då, i USA. Och den här säger ju inte jättemycket egentligen, men det man ska ta med sig det är att de senaste 10-15 åren så har man underinvesterat kapitalt i vatten.
Mm. Och det får vilka effekter?
Det får ju att effekten av att rören går sönder, att allting, infrastrukturen förstörs.
Det är mycket dricksvatten som går till spillo.
Det är mycket dricksvatten. Det finns studier som visar på att 15% av allt renat dricksvatten förstörs i läcker eller försvinner i läcker. Och om vi tittar på investeringarna som sker nu, i den takten så skulle det ta 200 år att byta ut hela det här systemet. Och då är det ett system som är byggt för gamla väderförhållanden till exempel, och nu får vi också andra typer av förhållanden. Vi har också ny infrastruktur med nya fabriker och så vidare som också behöver vatteninfrastruktur. Så det här bolaget då som jag ville prata om, det heter Core & Main, och de är ledande distributör av egentligen alla typer av produkter som behövs för vatteninfrastruktur. Och det som då är bra för det här bolaget är att man har en underliggande stark tillväxt på marknaden just på grund av behovet av infrastrukturinvesteringar. Men också att man är ledande på marknaden, så man delar marknaden.
Här har vi Core & Mains kurskrav, vill jag bara säga.
Mm. Och de delar marknaden då, kan man säga, med sin konkurrent, och de har 17% var av marknaden och resten är fragmenterad. Så det här är då ett bolag som väldigt bra balansräkning, kassaflöden och så vidare, och som gör väldigt bra förvärv just på den här fragmenterade marknaden. Och då så ser man också att man får en skjuts av de här infrastrukturprogrammen som man har sjösatt, som vi inte har sett egentligen i siffrorna än. Så att även om den här grafen ser lite toppish ut, om man bara ser på grafen så här, så är det fortfarande en stark eller bra tillväxt, ska jag säga, på marknaden i sig då, och att Core Main gör det här väldigt, väldigt bra.
Är man beroende av hur det går i valet i november? Eller oavsett president så måste man investera?
Ja.
Kommunerna och delstaterna måste investera?
Exakt. Mm. Så att för amerikanska domestika bolag så är ju... Alltså, det finns ju ingen president som går till val på att göra det sämre för inhemsk ekonomi och liksom konsumenter och domestika bolag. Så att, och det här då såklart är ett bolag. Det är nödvändigt att man investerar mer i infrastruktur.
Christian, har du tittat på Core & Main?
Mm, absolut. Vi har valt andra alternativ, men vi har samma, så att säga, tematiska approach till både infrastruktur och till vatten. Så att det hade mycket väl kunnat vara ett alternativ också. Så att,
Funderar ni mycket över eventuellt utfall i valet?
Det gör man alltid, så att säga, inför ett amerikanskt presidentval. Och det finns ju väldigt många saker som de inte är överens om, helt klart. Men jag tror att just vad det gäller det som vi pratat om, det vill säga att flytta hem produktion, att öka investeringar i den amerikanska produktionsapparaten, det är båda kandidaterna relativt överens om. Sen finns det såklart, så att säga, nyansskillnader i vilka sektorer kanske, eller liksom, detaljerna vet vi ju inte. Så att säga. Så det kan ju mycket väl få en stor effekt på enskilda bolag ändå. Men tematiskt är det här någonting som kommer att pågå, tror jag, under 3-5 år till.
Vi kommer få anledning att bjuda er tillbaka efter valet, helt enkelt, och utvärdera hur det blev.
Det ser vi fram emot.
Jag ska säga att i november då vet vi vem som blir USA:s nästa president. Senare idag då vet vi vad Jerome Powell gör åt räntan. Förmodligen ingenting, men vi får veta hur han ser på räntebanan i framtiden. Nu vill jag tacka er, Christian Granqvist och Linn Hansson, för att ni var med här i Börslunch. Vi är tillbaka här på fredag.
Det stämmer, Jonas.
Vad ska vi prata om då, Magdalena?
Då ska vi prata fastigheter. Hur väljer man egentligen fastighetsaktier? Vad är det för nyckeltal som gäller nu för tiden?
Men nu så stänger vi butiken och säger tack för idag.
Tack för idag.
Det här är en podd av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagercrantz.